Vi ska denna stund försöka bli mera bekanta med klagovisorna, eller klagesangerna. Det är en viktig bok i den heliga skrift som kanske ofta blir försummad. Det är ganska sällan man hör den utläggas, och när man går till klagosångerna så är det framförallt en eller två verser som blir brukade, nämligen i mitten på tredje kapitlet, där det talas om att Herrens nåd är varje morgon ny. Men den undervisningen ska nu ses i sitt sammanhang, och det är säkert till skada att vi inte bekantar oss med Bibelns böcker grundligare än vad vi brukar göra. Det är säkert många av Bibelns böcker som blir försummade, ganska lite lästa. Och vi hoppas framöver kunna ta upp sådana böcker som är svåra att förstå och som kanske därför läses ganska sällan. Klagovisorna finns ju i våra biblar mellan Jeremias bok och Hesekiels bok. Och det är bland annat därför att författaren är ett ögonvittne till den svåra undergång för Juda och Jerusalem som ägde rum 597 och 586. Och klagovisorna återspeglar den hemska tid som inföll just då. Det är Jeremias tid, det är slutet av Jeremias verksamhet, och det är också början av tiden för Hesekiels verksamhet. Det är fråga om bara fem kapitel. Det är fem sånger. De är mycket fint komponerade på ett sätt som inte märks kanske så mycket i översättningarna. De fyra första sångerna är komponerade så att man följer alfabetet, de 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet. I den första sången, kapitel 1, så börjar man alltså då med, ska vi kalla det för A. Första versen börjar då med bokstaven A. Nu för jag över det till vårt alfabet för att göra det enklare, eftersom A är det första, den första bokstaven hos oss. Och så bildar man tre rader. Man börjar på A och så följer det tre rader. Och så andra versen då är B och så tre rader. Och så kommer C och tre rader. Och så kommer D och tre rader. Om ni ser i era biblar så har man numrerat verserna så att det blir 22 verser. Och det är exakt 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet. Den andra sången är gjord på samma sätt. Där finner ni också 22 verser. Det är tre rader för varje bokstav i tur och ordning. När vi kommer till den tredje sången, det tredje kapitlet, så är den gjord på ett mycket märkligt sätt. Ja, den är gjord på samma sätt men ännu mer konstfullt. Där börjar första, andra och tredje raden på A. Och sedan kommer det tre rader med B och tre rader med C och tre rader med D. Oerhört skickligt gjort. Och eftersom man har här numrerat varje rad med en verssiffra, så får vi då 3 gånger 22 och det blir 66. Men det är alltså också här frågan om egentligen en vers för varje bokstav, men dessutom är varje rad i versen påbegynt med samma bokstav. Och så har vi den fjärde sången. Där är det två rader för varje bokstav. Så det är två rader för A, två för B, två för C. Och man får då här också 22 verser. Det är två rader i varje vers. Den sista sången, den har inte detta system. Den börjar inte med olika bokstäver i tur och ordning. Men likväl så är det 22 verser. Den är också mycket konstfullt komponerad, men den går inte i bokstavsordning. Ja, detta var lite grann om den fina och underfulla kompositionen. Innan vi nu går in på själva budskapet så måste vi säga lite grann om historien. Om Jeremias tid, om Hesekiels tid. Och det var så oerhört mycket som då hände. Det finns så många årtal och händelser att här plocka fram att jag måste mycket kraftigt gallra för att ni ska kunna minnas i varje fall några huvudpunkter. Det var efter Josias tid, en svår avfallets tid i Juda. Konung Josia som regerade mellan 640 och 609 var den sista kung som på allvar försökte få folket att återvända till Guds ord. Han genomförde en reformation. Han försökte utrota aseror och baaler, avgudadyrkan. Han försökte få folket att vända tillbaka till Herren och hans namn. Men när han stupade för farao Neko 609, då följdes han av en rad söner som inte alls vandrade Herrens vägar. Och det var inte heller lätt för kungarna att göra det, för folket drev på i en riktning bort ifrån Herren. Den kung som efterträdde Josia, han hette Joahas. Och det var i juni-juli 609 som han då tog makten. Han fick bara regera i 3 månader fram till september-oktober 609. Den egyptiske kungen ansåg att det var han som nu avgör vem som är kung i Jerusalem efter sin seger över Josia, och han accepterade inte att Joahas blev kung. Han avsatte honom och förde honom som fånge till Egypten. Han insatte istället hans bror Joakim. Och Joakim är en mycket ond konung, ung och högfärdig. Han blir kung september-oktober 609, regerar i 11 år. Vi vet till och med att han dog den 9 december 598. Det är under Joakims tid som Babel kommer och ersätter Egypten som förtryckare. Egypten hade ju Juda i sitt våld bara i 5 år, mellan 609 och 605. Från och med 605 så börjar den, jag ska inte kalla det den babyloniska fångenskapen, men låt oss säga man är underordnad Babylon och Babels konung. Från och med 605 börjar de 70 år som profeten Jeremia talade om. Och då förstår ni kanske varför Daniel, sedan han har studerat profetian hos Jeremia, hoppas på en förändring i och med konung Cyrus 539. Då har ju dessa 70 år så gott som löpt ut. ...605 kommer Nebukadnessar mot Jerusalem. Det är det året som bland annat Daniel deporteras. Och när sedan Joakim försöker frigöra sig från babylonerna lite senare, så kommer Nebukadnessar igen. Och den stora deportationen kommer att äga rum strax efter det att Joakim har avlidit. Han dog 9 december, sa jag, 598, och hans son Joakim, 18 år gammal, blir då kung för 3 månader. 9 december 598 till lördagen den 16 mars 597. Vi är faktiskt, eller vi har möjligheten här att till och med fastställa veckodag och datum med hjälp av olika data som korsar varandra. Det är inte alltid vi kan fastställa årtalen och dagarna så exakt. Joakim får alltså regera bara i 3 månader. Han tas till fånga den 16 mars 597. Då är babylonierna i Jerusalem. Och då intas staden, men den förstörs inte denna gång. Men 10 000 deporteras, och bland dem är just Hesekiel, den store profeten. Hela det stora deportationståget kan föras mot Babel den 22 april 597. Profeten Hesekiel, som då hamnar i fångenskapen borta i tvåflodslandet, han får sin första uppenbarelse från Gud den 31 juli 593. Så det är snart ett jubileum om några dagar. Och det läser vi om i Hesekiels första kapitel. När Joakim har förts bort, så insätts en kung vid namn Sidkia. Eller Matanja, hans namn ändras till Sidkia, och han blir den sista kungen i Juda från april 597 till 586. Och denne Sidkia, en mycket svag konung och en ond sådan. Och Jeremia får lida mycket under denne konung också, liksom han hade fått under Joakim. Ja, det är under Sidkias sista dagar som Jerusalem definitivt faller. Staden börjar belägras den 15 januari 588. Och den blir belägrad länge. Den 18 juli 586 så stormas staden. Och den 14 augusti 586 så kommer den slutliga förstörelsen av staden, då tempel, palats, murar, alltsammans förstörs och bränns upp. Ja, det är det här som i korta drag är bakgrunden till klagovisorna. Vad får vi då lära oss i klagovisorna? Ja, bland annat det som Bibeln i övrigt lär oss, att denna svåra hemsökelse, den är Guds straff förutsagd redan av Mose. Det är Guds vrede som har drabbat det gammaltestamentliga gudsfolket. Exakt det som skulle ske om man avvek ifrån Herren och framhärdar i sin vantro, exakt det har hänt. Klagovisorna lär oss mycket om Guds vrede. Klagovisorna lär oss att man kan inte synda ostraffat. Klagovisorna lär oss att människan vill bortse ifrån syndens lön. Att människan inte vill ta Guds ord på allvar. Inte ens när profeter gång på gång demonstrerar ordets sanning. Klagovisorna lär oss människornas hårdhet och ondska. Klagovisorna lär oss också den enda grunden för hopp och salighet. Jag kanske ska nämna innan jag går vidare att författaren till klagovisorna finns inte angiven i texten. Man vet inte vem som är författaren. Men det mesta talar för att det är profeten Jeremia. I många biblar brukade stå Jeremias klagovisor, men den rubriken finns inte i den heliga texten själv, utan det är en tolkande rubrik som har satts dit på i och för sig ganska goda grunder. Det är först den grekiska översättningen som gjordes ett par hundra år före Kristi födelse, Septuaginta, som för in ett förord. Och i det förordet heter det: det hände sig sedan Israel hade bortförts i fångenskap och Jerusalem hade ödelagts att Jeremia gråtande satte sig ned och uppstämde denna klagosång över Jerusalem och sade. Och så följer då de fem klagosångerna. Hebreerna brukar kalla klagovisorna bara för Esha, efter det första ordet i boken. Och det betyder ungefär ack. Det är det vanliga inledningsordet i klagovisor. Det är ett smärtans ord. Det finns också andra namn. Hebreerna och rabbinerna och i Talmud brukar namnet kinot, och det betyder just klagovisor. Den grekiska benämningen blev trenoi, som betyder ungefär tårar. Och den latinska översättningen tog över den beteckningen. Jag kallar klagovisorna för treni eller lamentationes, som just betyder klagovisor. Bibelkritiken vill naturligtvis inte acceptera att boken är enhetlig och från Jeremia. Men ganska många tvingas ändå att tillstå att det är ett ögonvittne som står bakom denna text. Och när man tar alla data tillsammans så är det mest sannolika ändå att det är profeten Jeremia som är författaren. Profeten skildrar naturligtvis i mycket konkreta ord och uttryck den övergivenhet och den förstöring som har ägt rum. Jerusalem är övergiven. Den heliga staden har blivit lik en änka. Hennes barn är i fångenskap. Hedningar har trätt in i hennes helgedom. Det finns ingen rätt lära bland folket. Profeterna får inga uppenbarelser från Herren. De talar falskhet och flärd. De tiger med sanningen. De blottlägger inte för folkets synd. De utsagor de förkunnade för dig var falskhet och förförelse. Ja, när vi läser Hesekiel, när vi läser Jeremias bok, så finner vi att det är gott om profeter, gott om präster, gott om pastorer. Men det ser ut som om det är bara Jeremia. Som förkunnar Guds ord. på jorden, ute på gatorna, ligger det både unga och gamla som lik. Och vår arvedel har kommit i främlingars ägo. Nu måste vi, för att förstå det oerhörda med detta, kom ihåg att under gamla förbundets tid har den yttre staden Jerusalem en särställning som vida övergår vanliga städers position. Jerusalem är Guds stad. Jerusalem är platsen för Herrens fötter. Jerusalem är platsen för Herrens nådes närvaro. Det är alltså något alldeles oerhört om Guds egen stad läggs i ruiner. Betyder det att det finns ingen Gud? Betyder det att Guds rike är borta? Dessa frågor ska vi ta med oss när vi ser innehållet i profetens klagan. Han ser också hedningarna som bespottar Gud, hur de nu får triumfera. Han säger: nu ser hennes ovänner med hån på hennes undergång. Alla mina fiender hör om min olycka och fröjdar sig över att du har gjort detta. De visslar och skakar på huvudet åt dottern Jerusalem. Så citeras vad man säger: detta är den dag som vi väntade på. Nu har vi upplevt och sett den. Och det heter: alla våra fiender spärrar upp munnen mot oss. Här finner vi alltså samma skadeglädje och samma hån inför den heliga stadens fall som inför den heliga Gudssonens fall. Samma skadeglädje som när Kristus hänger på korset. Vad är då orsaken till allt detta? Varför har detta fått hända? Är det därför att Gud inte finns? Är det därför att allt sammans var bluff? Nej. Det har sin orsak i folkets avfall och synd. Svårt hade Jerusalem försyndat sig. Så var dottern mitt folks missgärning större än Sodoms synd. För dess profeters skull har så skett. För dess prästers missgärningar. Därför att det där inne utgöt det rättfärdigas blod. Våra fäder har syndat. Det finns inte mer. Ve oss att vi syndade så. Du har hemsökt mig för alla mina överträdelsers skull. Och hade vi tid skulle vi läsa igenom 5 Moseboks 28 kapitel från den 15 versen till kapitlets slut. Och likaså 3 Moseboks 26 kapitel. Så skulle vi finna allt sammans förutsagt. Där säger Herren genom Mose: om ni inte vill höra min röst, och om ni löper efter andra gudar, och om ni följer förförelse, då kommer det och det att hända. Bland annat så talas det om hur fienderna då ska förstöra och bränna upp staden, föra folket bort i fångenskap. Och det beskrivs i detalj allt det elände som nämns här också i klagovisorna. Och så betonar också klagovisorna att det som har hänt är inte en slump. Det är inte det att Gud har förlorat herraväldet. utan tvärtom, det är Gud som har sänt detta. Det är han som har gjort det. Han har blivit vår fiende. Alltsammans har skett enligt Guds ord. Den dag du förkunnade har du låtit komma. Det är det i 1:21. Herren hade beslutat att förstöra dottern Sions murar. 2:8. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, vad han för länge sedan hade förordnat. 2:17. Kommer inte från den högstes mun både ont och gott? Det vill säga, har inte Herren sagt vilka välsignelser han ska sända och vilka förbannelser han ska sända om folket förkastar hans nåd? Jo, förvisso. Och återigen, läs 5 Mosebok 28 och 3 Mosebok 26, så får vi se hur allt går i fullbordan. Klagovisorna talar därför mycket om Herrens vrede, hans brinnande vredesglöd. Undergångens dag kallas för Herrens glödande vredes dag, då förödelse gick över dig. Herren gav mig i händerna på människor som jag ej kan stå emot. Herren trampade vinpressen, en bild som vi finner också hos Jesaja i det 63 kapitlet. Mot Jakob bådade Herren upp ovänner från alla sidor. Genom Herrens vreder Sion höljd i mörker. I sin vredes glöd högg han av alla Israels horn, alltså alla Israels ledare. Han spände sin båge som en fiende. Över dottern Sions hydda utgöt han sin vrede som en eld. I sin vredes förgrymmelse försköt han både konung och präst. Herren förkastade sitt altare. Han gav sin helgedom till spillo. Han har upphöjt dina ovänners horn. Herre, du dräpte på din vredes dag. Du har höljt dig i vrede och förföljt oss. Det allra svåraste också för profeten, det var att se syndens följd också på de små barnen. Han säger: mina ögon är förtärda av gråt. Mitt innersta är upprört för dottern, mitt folks skada. Till barn och dibarn försmäktar på gatorna i staden. Försmäktande ligger de slagna på gatorna i staden. Ja, de ger upp andan i sina mödrars famn. Lyft upp till honom dina händer för dina barns liv, ty de försmäktar av hunger i alla gators hörn. Skall då kvinnor tvingas äta sin livsfrukt, barnen som de har burit i sin famn? Vattenbäckar rinner ned från mitt öga för dottern mitt folks skada. De späda barnen ber om bröd, men ingen bryter sådant åt dem. Med egna händer måste ömsinta kvinnor koka sina barn för att ha dem till föda vid dottern mitt folks skada. Ja, allt detta hade nu Gud förutsagt kanske ska citera vad som står i tredje Mosebok 26, vers 29. I den 27 versen står: om ni oaktat detta inte hör mig utan vandrar mig emot, så skall också jag i vrede vandra er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. Ni skall tvingas äta, heter det i 29 versen, tvingas äta era söners kött och äta era döttrars kött. Och i 5 Mosebok 28, verserna 53 till och med 57: och då skall du tvingas äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar, dem som Herren din Gud har gett dig. I sådan nöd och sådan trångmål skall din fiende försätta dig. En man hos dig som levde i bortskämdhet och stor ypplighet skall då så missundsamt se på sin broder och på hustrun i sin famn och på det barn han ännu har kvar, att han inte skall vilja dela med sig av sina barns kött åt någon av dem, ty han äter det själv, eftersom han inte har något annat kvar. I sådan nöd och sådan trångmål skall din fiende försätta dig i alla dina portar. En kvinna hos dig som levde i bortskämdhet och yppighet, i sådan yppighet och bortskämdhet att hon inte ens försökte sätta sin fot på jorden, hon skall då så missundsamt se på mannen i sin famn och på sin son och sin dotter, att hon missunnar dem efterbörden som kommer fram ur hennes liv och barnen som hon föder. Ty då hon nu lider brist på allt annat, skall hon själv i hemlighet äta detta. I sådan nöd och sådan trångmål skall din fiende försätta dig i dina portar. Och fastän det nu hade visat sig att inget av Guds ord faller till marken utan att fullbordas, fastän det hade visat sig när Nordriket föll, stora systern i norr, Samaria föll ju 623. Och då hade just detta som vi nu läste hänt där. Likväl fortsätter Juda i sin avfällighet och inbillar sig att detta kommer ändå inte att inträffa, och i varje fall inte drabba oss. I andra Konungaboken kapitel 6, verserna 24 till och med 29 kan vi läsa om hur det gick till när Samaria belägrades och intogs. Därefter hände det sig att Ben-Hadad, kungen i Aram, ja, detta är inte om Samarias slutliga fall, det är något tidigare, att Ben-Hadad, kungen i Aram, samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Och medan de belägrade Samaria uppstod där en så stor hungersnöd att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för en fjärdedels kab duvavfall. Och en gång då Israels kung gick omkring på muren ropade en kvinna till honom och sade: hjälp min herre kung. Han svarade: hjälper inte Herren dig, varifrån skall då jag kunna skaffa hjälp åt dig, från logen eller från vinpressen? Och kungen frågade henne: vad fattas dig? Hon svarade: kvinnan där sade till mig: ge hit din son, så att vi får äta honom idag, så skall vi äta min son imorgon. Så kokade vi min son och åt upp honom. Nästa dag sade jag till henne: ge nu hit din son, så att vi får äta upp honom. Men då gömde hon undan sin son. Det är alltså alldeles förskräckliga ting som ägde rum. En nöd och ett trångmål utan like. Slutar då klagovisorna i en allmän förtvivlan? Nej. Profeten vet att domen över synden måste komma, och följaktligen måste också fienderna en dag dömas. Dock det skall gå för dem som för mig. Din förbannelse skall komma över dem. Edom var skadeglad över Judas och Jerusalems fall. Och det heter: fröjda dig och var glad, du dotter Edom. Detta nu ironiskt sagt. Också till dig skall bägaren komma. Du skall bli drucken och få ligga blottad. Med ordet bägaren menas vredesbägaren. Det vill säga att Guds vredesdom ska drabba också dig. Så vet profeten att Herren handlar rättfärdigt och rättvist, och domen kommer drabba alla fiender. Men finns det då något hopp för den lilla troende kvarleva som ännu fanns? Ja, profeten och kvarlevan beder: se Herre till mitt elände, till fienden förhäver sig. Se Herre och ge akt på hur föraktad jag har blivit. Se Herre hur jag är i nöd, mitt innersta är upprört. Tänk på mitt elände och på min husvillhet. Och så heter det rätt översatt i 5:21: omvänd oss Herre till dig, så att vi får vända tillbaka. Omvänd oss Herre till dig, så att vi får komma tillbaka. Profeten vet att också omvändelsen är helt och hållet Guds nådes verk. Och han vet att utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Han vet att det finns inget sant och rätt Guds folk utan omvändelse och tro. Han är ingen svärmare som menar att man har rätt till ett land och har rätt till att vara Guds folk utan tro. Han vet att endast om man förlitar sig på Herren, om Herren omvänder oss till sig, då får vi bo i landet. Då ska vi länge leva. Då vilar Herrens välsignelse över oss, och då får vi komma tillbaka. Denna bibliska klarhet saknar ju, som ni vet, väldigt många. Man vill komma tillbaka till ett jordiskt gudsrike och till ett jordiskt Israel utan tro. Om man vänder tillbaka och gör anspråk på att vara Guds folk, även när man förkastar Herren och försmädar hans son. Enligt Guds ord är ingen hans barn och tillhör ingen hans rike som inte ärar sonen, som inte har genom Herrens nåd har blivit omvänd. Så vänder sig profeten här till Herren med bön om att han ska omvända oss, så att vi får komma tillbaka. Och profeten klargör i sin bekännelse att Herren är rättfärdig. Det som har hänt är inte Herrens fel, utan det är vårt fel. Herren är rättfärdig, ty jag var motsträvig mot hans bud. Mitt hjärta vänder sig i mitt bröst därför att jag var så motsträvig. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Där har vi nu det kända bibelordet. Det som man har ryckt loss ur denna bok. Det är i detta sammanhang det hör hemma. Det enda hoppet, det är Herrens nåd. Herrens nådesgärningar Det står i pluralis på hebreiska. Och när man nu är i denna stora nöd, så anklagar man inte Gud för orättvisa, utan man bekänner att Herren har handlat helt rättfärdigt och i enlighet med vad han har förutsagt i sitt ord. Och man har bara att åberopa sig på Herrens godhet och nåd. Och den är stor. Ja, man vet att Herren är min del. Man tror löftesordet i den lilla kvarlevan. Herren plågar inte av villigt hjärta människors barn, heter det också. Och man ber om hjälp från Herren att pröva sig. Och att Herren ska omvända oss. Man bekänner vi har varit trolösa och motsträviga. Jag åkallar ditt namn, o Herre, här underst i djupet. Ja, du kommer mig nära när jag åkallar dig. Du säger, frukta inte. Och så föreligger också förlåtelsen och absolutionen i denna bok. Din missgärning finns inte mer, du dotter Sion. Och den förlåtne kan bekänna, du Herre, tronar till evig tid. Din tron består från släkte till släkte. Amen. Thank you.